Varmt välkommen till Börssnack med Hansén och Olavi. Det är jag som är Erik Hansén och jag jobbar som marknadsanalytiker på IG.
Och jag heter Jonas Olavi, är fondförvaltare och allokeringschef på Alpcot och styrelseledamot. Traction bland annat, Kungsleden och Rydgubben.
Haft en bra vecka.
Den har varit bra, men den har varit utmanande på börserna. Å andra sidan har jag framhärdat att det här är mer av tillfällig art och nu väntar bättre tider. Själv då?
Köp dippen, man ord.
Köp dippen.
Prata mer om det sen då. Ja, och det här är avsnitt 139. Vi spelar in torsdagen den 7 oktober. Och Börssnack är en podd från tradingmäklaren IG. En av världens största tradingmäklare. Ett börsvärde på drygt 40 miljarder kronor. Börsnoterat i London, varit ledare i sin bransch sedan 70-talet, och handlar man hävstångsprodukter så är IG det självklara alternativet. Så att gå in på IG.com för att läsa mer där. Men jag kan också passa på att nämna där att, som jag nämnde för några veckor sedan, att jag kommer ju sluta jobba på IG, och IG söker en ersättare till mig då. Så jag lägger till en liten länk till jobbannons i poddbeskrivningen ifall man är intresserad av att jobba som marknadsanalytiker.
Spännande för många, kan jag tänka mig, men svårt att fylla dina skor.
Ja, men det är en rolig tjänst, men det gäller att ha stor passion för marknaden. Det är tidiga morgnar,
förstått.
Sena kvällar, jobba på helger och så vidare. Så att, men jag kan tänka mig att det är många lyssnare som har en stor passion för marknaden, så gå in där och ansök, tycker jag, om man är intresserad av det. Ja, Jonas, vad är på dagens agenda?
Vi har mycket att prata om. Jag har skrivit en ny strategi och ändrat på min inställning till marknaden. Då tänker jag att det kanske inte du riktigt vet hur jag ställer mig till marknaden just nu. Vi kommer prata lite grann om, vad hade vi mer här då? Vi hade ju bland annat PMI-data. Vi pratade förra gången om en myt som vi inte hann prata om. Och den tänker jag, den ska vi försöka få med den här gången då. Och du har också tittat på de två viktigaste krafterna för marknaden och olika faser. Så det blir väldigt spännande lyssning. Men det slutar inte med det. Vi har en grym gäst med oss idag.
Och det är ingen mindre än Robin Boman, vd på Instalco. Varmt välkommen till Börssnack.
Ja, men tack så jättemycket. Jättekul att få vara här.
Vi brukar alltid köra fem snabba frågor. Vad är det roligaste med att vara börs-vd?
Det roligaste med börsvd, det är väl framförallt alla kollegor, och vi har ett starkt gäng. Det är en spännande marknad vi är i. Det händer extremt mycket i installationsbranschen, så jag skulle nog säga att det är det som är, driver dagarna och som är mest spännande just nu.
När är ni ett large cap-bolag, om det går som ni har tänkt?
Det är väl lite diskussion inför med Nasdaq då, men vi är väl liksom, kriterierna har vi väl egentligen vad det gäller börsvärde då, så att det blir väl en diskussion lite med dem när vi går upp.
Spännande.
Men det handlar om att känna att vi har plattformen och allting. Det är inte bara börsvärdet som gäller, utan det är lite annat som kommer med det också. Så att,
Jag är lite nyfiken på hur ofta du kollar på aktiekursen.
Alltså det är ju så, vi är ju väldigt stora ägare, om man säger managementteamet och våra dotterbolags-vd, så det är klart det pratas en del aktiekurs på jobbet, och det gör det. Hur ofta jag kollar, jag följer ju kursen, det gör jag absolut, men jag vet faktiskt inte hur ofta jag kollar, men det, jag följer kursen, så kan vi säga.
Vad är den bästa boken du har läst?
Den bästa, det blir lite klyschigt här kanske, men jag är nybliven pappa, så den bästa boken just nu, det är Petson och Findus i grönsakslandet. Det är den bästa boken just nu. För då får man sitta med sonen och peka på grejer. Det är det roligaste just nu.
Även efter avsnitt 800 liksom.
Ja, jag kan ju boken, om jag säger så. Då. Jag vet ju var de finns, så att säga, de olika figurerna. Men, men det är det roligaste just nu.
Vad gör du när du vill komma ner i varv och samla tankarna?
Jag är ju lite av en träningsnarkoman, så att, och gärna långt och länge. Så jag håller på med konditionsidrott då, så att det är löppasset eller cykelpasset som är favoriterna för att komma ner och varva av och gå igenom dagen och sådär.
Låter klokt. Då kör vi.
Då kör vi.
Snack med Hansén och Olavi.
Ja, Erik, det har varit dramatiskt på börserna de senaste dagarna och veckorna. Vad är din take här nu?
Ja, det är stora intradagsrörelser. Men det är väl lite sidledes utveckling här under veckan. Men det känns som att det är relativt svagt om man bara kollar på de här breda aktieindexen. Men kollar man på andra marknader, så är det många marknader som visar styrka. till exempel oljepriserna fortsätter visa starkt momentum, och det drar upp de här oljebolagen bland annat. Även banksektorn har ju gått starkt, bland annat då på en lite brantare rantekurva. Så att ja, förra veckan så sa jag det att jag var bullish för oktober, och ser ingen anledning till att revidera den ståndpunkten ännu då. Mm. En del andra så här riskfaktorer, jag tycker ändå ser hyfsat stabil ut. Vi ser inga större spreadar som har dragit isär, utan ja, kolla på likaviktat index för S&P 500, så bekräftar inte det heller nedgången, utan det har vänt uppåt. Då. Så att, det är lite bottentendenser där skulle jag säga. Men oktober är en ganska volatil månad, även om den brukar sluta positivt då. Sen har vi amerikanska jobbstatistiken som kommer in här på fredagen, som blir såklart superintressant både för marknaden, såklart även för Fed. Mm. Fed väntas ju i november avisera hur de ska göra med tillgångsköpen då. Och mm. marknaden förväntas ju såklart att de ska börja trappa ner.
Just det. Ja, det blir väl rätt intressant, och det borde inte vara så dramatiskt. Och tittar vi på tidigare rörelsen när Bernanke var den som var huvudperson och drev tapering-fasen där, så utvecklades börserna bra under en ganska lång period då. Så att vi får se när det sker, de här signalerna från dotplot på räntehöjningar redan nästa år är ju någonting som marknaden får jobba sig igenom och känna sig bekväm med. Och jag tänker att det bör man väl vara om tillväxten fortsätter vara bra nästa år. Den kommer vara lägre än i år, men den kommer vara god och förmodligen bättre än vad den varit trendmässigt in till pandemin. Därför att det finns väldigt mycket kapital som ska tillföras marknaderna. Vi pratade lite grann om det här förra veckan då. Vi har 73 eller 74 miljarder. Ja, drygt, i Sverige som ska ut i finanspolitiska stimulanser. Vi har stora paket i Europa som i vissa länder, stora som Italien och Spanien, innebär 5% av BNP i de här respektive länderna. Och även USA som har sina paket där på 3500 miljarder dollar och vad är det, 1200 eller 1500 miljarder dollar som ska tryckas igenom i de båda husen här. Så det har ju varit lite tjabbel om det då. Men Biden, han var ju inte dummare än att han igår då hade en liksom runda borddiskussion med alla viktiga personer på den amerikanska finansmarknaden och några till runt omkring då, alla investmentbanker. Och så frågade han, hur illa är det om det blir så att vi inte kan höja skuldtaket? Och så fick Mr. Diamond svara liksom alla de här höjdarna, och de bara sa, det kommer bli så dåligt, det kommer bli hemskt. Så kan jag tänka mig att är man lite motståndare, politisk motståndare, så kommer du vara scapegoat om det går åt pipan för att du inte hjälper till att höja det här skuldtaket som är så viktigt för dem. Så att, intressanta tider.
Mm, mycket politik där. Mm. Marknaden verkar ju se igenom det där. Det har aldrig varit så riktigt att marknaden har brytt sig om skuldtaket i någon större bemärkelse.
Nej, och en gång så blev det ju faktiskt så att kreditinstituten sänkte kreditbetyget för USA. Det hände inte speciellt mycket. Det har skett några beräkningar, men det känns som det är lite hittepå räkningar att ja, det har kostat sig så många miljarder för att man fick en notch sämre på kreditrating. Men det är klart att det är dåligt hanterat. Men så länge det är politiker så räknar ju marknaden kallt med att ja, då får man kompromissa. Då får ni lösa det.
Precis, de får lösa det. Ja. I veckan så har vi fått in lite PMI-data. Mm. Första veckan i månaden innebär alltid PMI-data och även sysselsättning då från USA. De flesta regioner har tickat uppåt här i september när man kollar på inköpschefsindex. Mm. Även den viktiga ISM-siffran då från USA, som är väl en av de tyngsta konjunkturella indikatorerna, steg i september. Kolla på spridningen av Delta i USA, så har också minskat lite grann. Borde ge stöd till konsumentförtroendet, kan man tycka. Mm. Så jag tror antingen så tror man på en post-Delta-bounce i tillväxten i Q4. Mm. Eller så tror man att det fortsatta störningar i leveranskedjor som eventuellt då kommer minska produktionen och även sentimentet i marknaden. Mm. Men det verkar ändå som att du är lite mer bullish.
Jag är bullish av många olika anledningar. Jag tror inte att vi får en stagflation där tillväxten är låg men inflationen är hög. Nu är ju liksom headline inflationen hög, men jag tror att den kommer bedarra. Mm. Och tittar vi på energipriser, råvaror rent generellt där, så tror jag att man ska vara lite mer offensiv igen, speciellt efter sättningen. Och precis som du sa initialt där, så har vi inte sett några stora divergenser eller yttringar på att det är verkligen risk-off. Så tittar man på riskindikatorerna så ligger de ju fortfarande på behagligt låga nivåer och pekar ju inte på någon stigande risk, liksom aversion i marknaden. Och DIX-index till exempel pekar ju inte heller mot någon större oro. Så att jag tycker att den här sättningen ska man utnyttja för att köpa dippen. Och det gör jag då i min allokering. Jag går upp till överviktiga aktier igen då. Jag tror inte jag skulle göra det därför att det har varit liksom dyrt och lite överköpt länge i den här uppgångsfasen. Och få egentligen varningspunkter, och jag trodde att det skulle vara lite mer oroligt efter sommaren, men det blev inte så. Utan vi fick ju en stark sommar, och sen var vi först nu i september som börsen egentligen föll och nästan raderade ut uppgången under kvartalet där. Men det har å andra sidan gjort att den här överköptheten har försvunnit, så nu är det översålt i väldigt många aktier, och många aktier är ju inne i någon typ av bear market eller en ordentlig korrektion i alla fall, mellan 10-20% i många fall. Och när jag tittar på min momentumportfölj då med 66 innehav, så jag är köpsugen på allt. Så att det är bara att kasta in pengar. Har ni en miljard över, ni som sitter och lyssnar på det här, så in i min fond, så kommer jag köpa alla de här fantastiska bolagen på låga nivåer som det faktiskt har blivit då, även om jag klarat mig relativt sett bra i fonden då. Mm.
Du nämnde tillväxt och inflation där. Det finns ju då två stora krafter i ekonomin, och det är just tillväxt och inflation som du nämnde. De kan ju antingen då stiga eller falla. Det är fyra olika scenarion eller alternativ. Fas 1, det är Goldilocks eller Guldlocks ekonomi. Mm. Det har stigande tillväxt och fallande inflation. Mm. Man brukar kalla det lite grann för en optimal situation för aktiemarknaden, för man inte behöver oroa sig för att Fed ska börja strama åt dem. Mm. Sen har vi reflation. Då är det både stigande tillväxt och stigande inflation. Bra för råvarupriser, aktiemarknaden och så vidare. Sen har vi fas 3, stagflation. Då har vi fallande tillväxt och stigande inflation. Sen har vi deflation. Och då faller både tillväxten och inflationen. Då. Mm. Så det här är då ett framework som man kan använda. Fyra olika faser. Mm. Ingenting nytt. Ray Dalio skrev bland annat det här i sin bok Principles. Mm. Jag kan dra ett citat där från boken. Från honom. I knew which shifts in the economic environment cause asset classes to move around. And I knew those relationships had remained essentially the same for hundreds of years. There were only two big forces to worry about, growth and inflation. Each could be rising or falling. Så då har man då fyra olika alternativ där. Under Q2 2020, då var vi inne i deflation. Både tillväxt och inflation föll. Fed blev duvaktig, vilket man då brukar se i den här fasen. Därefter gick vi in i reflation, både tillväxt och inflation steg. Nu senast i Q3 så skulle jag säga att vi var i stagflation. Eftersom vi såg då att tillväxten föll tillbaka och inflationen fortsatte stiga. Mm. Och det jag kollar på, det är den faktiska förändringen i data. Det är inte absoluta tal. Utan det är så att det är förändringen som man måste kolla på, deltat. Om tillväxten till exempel är -2 och går till -1, så är det positivt. Det är inte negativt att det är liksom minus. Mm. Så att det här är då ett framework som man kan använda. Nu är då frågan om nästa fas, om det är fas 1, det vill säga Goldilocks, om det är fas 2, reflation, fas 3, stagflation, eller fas 4, deflation. Jag är då backtestat, så jag vet vilka marknader, sektorer och stilar som går bra i respektive fas då. Mm. Och om man kollar på prognoser i marknaden, till exempel från Oxford Economics, så visar det att tillväxten kommer komma ner lite grann. Även inflationen kommer vara mer eller mindre oförändrad kommande kvartalet. Det är först nästa år som den kommer börja trappa tillbaka då. Så att det ger ingen större som tydlig bild för vilken fas vi kommer vara i. Men förutom att kolla på inflation och tillväxt, så kollar jag på marknadssignalerna. Vad säger marknaden? Vad ger marknaden för budskap? så försöker man avkoda marknadens budskap för att försöka hitta riktningen. Och det var någonting som vi pratat om här innan, kolla på risk proxies, kolla på breddindikatorer, kolla på olika korrelationer mellan marknader. Oljepriset går väldigt starkt nu. Vi kollar även på till exempel finansbank, visa styrka, vilken fas brukar det innebära. Kolla på till exempel PMI-data, inköpschefsindex, steg här i september, vad brukar det betyda? Och så vidare. Och så har vi sysselsättningsstatistiken här på fredagen som blir superviktig. Så att det här är ett jättebra framework. Jag ska säga att fördelen med att använda de här olika faserna, det är för det första var en tydlig process. Har vi ingen process så kommer vi påverkas av våra känslor och ta massa irrationella beslut. Kommer vi påverkas av rubriker, tweets och andras åsikter. För andra så har vi får en väldigt god förståelse för hur marknaden rör sig mot varandra. Det kommer också minska större nedgångar i aktieportföljen eller portföljen. Aktier över tid brukar ju då man är långsiktig ha en enormt fin avkastning med ränta på ränteeffekter och så vidare.
Absolut. Men
de flesta investerare orkar oftast inte vara med i de här dåliga perioderna och då säljer av och så är man inte med på när det vänder. Men ett sånt här framework gör att man är liksom hela tiden är med i marknaden. Så att det här är någonting som jag kommer skriva om i mitt veckobrev här på måndag. Jag kommer även visa där vilka de olika sektorerna, marknaderna och stilarna som går bra i de olika faserna. Då. Så att det kan man signa upp på veckobrevet. Det kostar ingenting, finns en länk i poddbeskrivningen.
Det är superspännande. Och om det är en stagflationsmiljö då ska man ju övervikta råvaror. Man ska vara neutral till aktier och man ska undervikta obligationer. Om du har en inflatorisk miljö istället. Inflationen stiger, då kan vi ju argumentera och det ska bli spännande att se vad du kommer fram till då. Så om du har en inflationsportfölj så ska du undervikta råvaror, övervikta råvaror och aktier och vara aggressivt underviktad obligationer. Vilket jag är. Så då kan du förstå hur jag är tiltad där då.
Precis, och sen finns det olika typer av råvaror. Till exempel i stagflation så går mjuka råvaror bättre än till exempel i fas 2 där vi har reflation. Då. Så att jag har skrivit det där lite mer detaljerat då i veckobrevet där som kommer ut på måndag.
Superspännande. Men du, tycker du inte vi bjuder in Robin i podden igen?
Det gör vi. Ja, varmt välkommen tillbaka till podden, Robin. Du har ju varit med i koncernledningen redan från start. Var du nummer 2? Stämmer det?
Ja, precis. Ja. Jag blev ju anställd nummer 2 när vi startade egentligen 2014. Då. Ja. Och kom ju in där när plattformsinvesteringen skulle göras, de 5 första bolagen som vi förvärvade. Då kom jag in och då jobbade jag som förvärvsansvarig. Då.
Och då var du endast 30 år drygt.
Stämmer.
Hur hamnade du på Instalco?
Ja, men lite tillfälligheter, men jag hade också en relation med då det private equity-bolaget som skulle starta den här resan, eller som var med och fundade resan så att säga. Och träffade då Per Sjöstrand som är vår grundare då, och nu ordförande. Och efter 3,5 timmars första möte så insåg väl vi att vi klickade väldigt bra. Och på den vägen är det egentligen.
Kan du inte beskriva för de som kanske inte känner till er, vad är ni för en varelse? Vad har varit affärsidén och vad är mottot framåt här?
Nej, men affärsidén och den tesen vi har drivit är ju att det finns ett behov på marknaden. Vi jobbar ju i en installationsbransch, så vi gör el, VS, ventilation. Så ska något av byggbolagen bygga ett hus, då gör vi alla installationer i huset. Så det är ju liksom det vi håller på med. Sen har vi haft en tes hela tiden och drivit att det finns ett behov på marknaden för en aktör som samlar några av de bästa bolagen i branschen. Men man behöver inte konsolidera ihop dem nödvändigtvis. De så att säga, kollegor i branschen vi har haft innan har liksom konsoliderat ihop, tagit bort varumärken och liknande. Vi har en annan tes att vi driver ett decentraliserat ledarskap. Så dotterbolagen får helt enkelt leva vidare som de har gjort innan. Så det skiljer väl oss från de andra som är i vår bransch. Då. Och det är någonting vi driver vidare. Vi försöker skapa laget och teamet, försöker hitta de bästa bolagen i branschen som är lite specialiserade och nischade. Och utifrån det bygga då synergier och möjligheter att driva det här vidare. Men att man driver i små medelstora bolag. Då.
Men hur benchmarkar ni bolagen? Hur får de reda på att de kanske ligger lite längre ner i lönsamhet och, eller att de är en role model? Något sånt här mervärde måste ju
Men vi jobbar jättemycket med den typen av frågor, och vi rankar våra bolag varje månad, och det får de blir delgivna var de ligger exakt i rankingen varje månad på ett olika nyckelparametrar. Så att det är ett tävlingshungrigt gäng, och det är ett sätt att liksom driva den här andan och fortsätta kämpa. Sen är det ju så att de som kommer in, för att komma in i en stalk, och så måste du vara väldigt driven. Du måste vara en av de bästa bolagen i branschen, annars kommer du inte in. Så att de är tävlingsdrivna från början.
Mm. Instalco har ju gått väldigt starkt på börsen senaste året. Vad tror du marknaden gillar med bolaget?
Jag tror att det finns ett antal parametrar. Dels så tror jag att marknaden har förstått att vi är här för att stanna. Man har fått ett förtroende för oss. Vi håller det vi lovar. Vi har inga fantasifinansiella mål eller någonting så, utan vi håller det vi lovar. Vi överträffar ofta och vi är väldigt stabila. Så det tror jag är några av huvudsakerna. Sen en annan sak är att folk har nog fått upp ögonen för oss och förstå att vi kanske inte bara är en konkurrent till liksom Bravida och de här på installationssidan, utan vi är lite mer av ett, kan man säga, investmentbolag, fast vi har en viss nisch, och det tror jag folk gillar. Det finns ju de här lite mer konglomeraten som gör liksom förvärv överallt och i alla olika marknader, men vi har valt en marknad som vi är experter på. Så vi har ju liksom, drar ju synergier i våra förvärv, och vi får också ett helt annat liksom samarbete mellan bolagen. Alla våra bolag är på samma byggarbetsplats, som man säger, så sen gör de olika saker.
Så man kan jämföra med Indutrade, Lifco, fast ni är mer nischad aktör?
Ja, det skulle jag säga. Tar du någon av de exemplen, så om man får vara lite fräck, så vet du ju inte riktigt vad du köper, för du har ju köpt någon form av industri, men du vet ju inte exakt vad. Med vårt bolag så vet du exakt att du har positionerat dig mot byggindustrin och framförallt installationsmarknaden. Så att du får ju en annan nisch på din investering då.
Yes.
Vad har ni för kultur? Är det familjenära, eller hur är det liksom?
Ja, men det är väldigt decentraliserad kultur. De här dotterbolagen jobbar väldigt nära ihop. Branschen är ju väldigt liksom fragmenterad, och den är väldigt lokal. Alltså du reser inte land och rike runt, utan du gör dina installationer i ditt närområde. Så att de bolagen som ligger nära varandra, de blir ju vänner och kompisar, och man hör ju liksom att de umgås privat vid sidan om och sådär. Så att det är väldigt bra stämning på det sättet i bolaget.
Men jag tänker, om de ligger nära varandra, så kanske man kan slå ihop vissa funktioner, man kan dela IT-system och så. Jobbar ni med den typen av frågor också?
Ganska lite skulle jag säga. Vi vill att de ska vara standalone. Sen vi brukar säga att huvudkontoret ska vara efterfrågestyrt och efterfrågedrivet, så att är det så att de vill ha hjälp med någonting, så då hjälper vi dem med det, och vi ser positivt på det, men vi trycker inga sådana frågor på dem. Om de sen kommer på att de vill dela ekonomifunktion, eller att de kommer på att de vill dela något IT-system, då hjälper vi gärna till och stöttar det. Men vi driver inga sådana frågor liksom från vårt håll.
Är den här familjeandan viktig för dig?
Ja, men jag tycker det är viktigt. Mm. Alltså, jag tycker det är viktigt att ha roligt på jobbet. Jag tror att det skapar också en... Du pratade om din tjänst här innan. Det är långa dagar, 10 månader, kanske sena kvällar. Det är ju samma sak för oss. Och har man då roligt på jobbet, då känns det inte riktigt lika jobbigt. Så det tycker jag absolut. Och ha en nära och öppen relation tror jag är väldigt viktigt.
Och hur ska du jobba med utmaningen då? För ditt mål ändå har blivit ett större och större bolag, till och med att komma in på large cap-listan. Blir ändå en liten utmaning där att behålla den här familjeandan. Hur jobbar du med det?
Nej, men absolut. Tar man när vi började, då kunde vi samla alla bolagen i vårt egna lilla konferensrum och alla 10 kunde sitta där. Nu ska vi ha en vd-konferens här i december med 100 vd-ar. Det är klart att det blir annorlunda. Mitt mål är att jobba med de affärsområden vi har. Vi har ju delat upp Instalco i Sverige, har 6 affärsområden. Vi har ett affärsområde i Norge och ett i Finland. Det gäller ju att de affärsområdena tar rollen av vad Instalco var för 5 år sedan. Så de måste jobba och bli liksom den här gruppen. De måste hitta på saker, de har egna möten. De måste hitta sina sätt att samarbeta. Sen kan vi ha de här stora träffarna. Men det är klart, de blir inte på samma liksom personliga nivå som det var kanske förut. Så det är någonting vi måste jobba med, och att de får ta över den rollen mer och mer. Då.
Hur märker de av din och managementgruppens närvaro? Kan du namnet på alla de här 100 cheferna?
Ja, men och hur långt ner kan du namnen? Jag kan nog namnen på de flesta. Sen är jag inte bäst på namn, men jag har väldigt bra koll på alla våra bolag, eftersom jag sitter väldigt nära just när vi gör M&A också. Så sitter ju liksom min hemmaplan, så att jag är ju väldigt involverad i alla förvärven, och så att jag har ju träffat alla. Mm. Sen under pandemin nu så har jag en backlog på att åka runt, det har jag. Men det tror jag alla i min roll har, att man har inte kunnat träffa folk på samma sätt. Så jag ser verkligen fram emot det här decembermötet, det ska bli superkul. Mm. Men jag har ganska bra inblick på alla bolagen, och senast igår så, man vet aldrig när jag dyker upp. Igår stack jag in huvudet på ett av bolagen bara för att jag råkade åka förbi en skylt. Så då svänger jag in och säger hej. Så att de får passa sig, de vet aldrig när jag kommer.
Och vad är det för typ av bolag som passar er? Ett bolag där säljaren vill sälja bara för att åka till Spanien och spela golf. Det är kanske inte den typen av säljare som ni letar efter?
Nej, så är det ju absolut. Då får det ju vara en väldigt tydlig liksom, tanke kring vem som ska ta över bolaget. Men det där är ju en typisk sån varningsflagg för oss, som vi känner i processen att det barkar åt det hållet, så är det en väldigt varningsflagg för oss. Vi tittar ju mer efter bolag som har drivits under en lång tid, historiskt starka resultat, men kanske inte riktigt vet hur man tar nästa steg. Och det är där vi känner att vi kommer in väldigt bra, att när entreprenören behöver hjälp att ta det här ytterligare steget, du får ju liksom det här nätverket, du får partner, du får hjälp med ett antal olika grejer för att liksom kunna ta det här nästa steget med styrelsearbete, med mallar och liknande. Så att det är väl mycket det vi letar efter, den här typen av bolag som känner att det har gått bra, men jag vill ta nästa steg, men jag vet inte riktigt hur. Då är vi en perfekt part.
Letar ni bolag eller letar bolagen upp er?
Jag skulle säga att när vi började 2014, då reste vi runt och åkte land och rike runt och ringde på och gjorde mycket cold calls. Det har ju skiftat. Nu är det ju mer liksom folk som kommer i kontakt med oss. Men vi gjorde också en satsning 2018 på att försöka lära upp det här liksom M&A-hantverket, eller i alla fall vad som är triggers där ute till alla våra dotterbolag. Det är någonting vi pratar på de här stora mötena och så. Vad är det liksom vi letar efter? Så att alla, tror jag, våra 100 vd:ar och även liksom steget under dem, vet vad det är för bolag Instalco letar efter. Så att det kommer väldigt mycket från det hållet. Och då gör vi en snabb analys på om det är ett bolag vi tror på finansiellt. Är det det, så tar vi hjälp av bolagen där ute att ta liksom första kontakten. Så att det är lite skillnad mot hur det var från början, absolut.
Om vi tittar de första 6 månader som du har rapporterat för, de bolag som du har investerat i, ja, hur många har kommit via nätverket, hur många har kommit direkt, hur många har du suttit och cold callat?
Jag tror att liksom cold call-mässigt så kanske det är 20-30%. Större merparten är från egna nätverket, alltså våra dotterbolag, och någon enstaka från mäklare.
Mm.
Okay. Jag kan tänka mig att det kommer lite uppstickare som kopierar affärsidén och kanske till och med trissar upp priserna lite grann. Är det så det ser ut?
Jo, men det är väl en ganska bra analys skulle jag säga. Det kommer ett antal kopior, ingen som är direkt kopia. Det finns små tweakar, jag brukar säga att det finns bara ett original. Och prismässigt så vi har en prismodell och en idé som vi tror på, och den håller vi fast vid. Sen finns det aktörer där ute nu som är väldigt aggressiva. Det finns ju någon aktör som kanske gick till börsen rätt nyligen och någon som är på väg. Men de har andra idéer, och de får leva på att de får betala ett högre pris för att de har inte den här attraktiva liksom runt omkring, de här mjuka parametrarna. Vi letar också efter entreprenörer som inte bara är på jakt efter liksom att få den sista kronan, utan som ser ett mervärde i de mjuka parametrarna man tillför med Instalco då.
Om man tittar på storleken på förvärv, är det svårare att hitta stora förvärv? Har det med prisbilder att göra?
Nej, men det finns 2 parametrar på de stora förvärven. Det ena är prisbilden. Det kommer en annan typ av aktörer in och konkurrerar. Som jag kallar lite mer lyxsökare som vill in och testa branschen, för man har sett att det kan gå bra. De brukar inte alltid bli så långvariga och det brukar inte alltid bli så bra affär för dem. Det andra är att de lite större bolagen sällan är så pass lönsamma, så de håller inte de måtten som vi har kräver på bolagen då. Så att, ja, därav så blir det ju sällan ett stort förvärv för oss.
Mm. Finns det någon nivå på nyckeltal som ni inte gärna passerar, så att säga?
Nej, vi skulle kunna göra större förvärv. Nu har vi en så pass stor body så att vi klarar av ett större förvärv. Det skulle vi absolut göra. Det gjorde vi inte för 3-4 år sedan. Så vi tittar nog på större förvärv idag. Men just av de två anledningarna som jag nämnde innan så har vi inte gjort några. Men sweet spoten är densamma. Det är liksom 25-250 miljoner. Det är fortfarande vår sweet spot. Och de flesta av våra bolag är någonstans runt kanske 70-120-130. Det ser vi också att där är ofta entreprenören som mest i behov av en part för att ta nästa steg. Mm. Men vi skulle också kunna gå över 250, absolut.
Mm. Men finns det några nyckeltal för dem, då, små till medelstora, när ni förvärvar? Att det får inte bli för dyrt, så att säga.
Nej, men alltså, nyckeltalen är väl, liksom, vi har fyra huvudparametrar vi tittar på. Dels ska det såklart ha en finansiell styrka som jag pratade om. Det ska vara en install, det vi kallar en liksom, install-co-fit. Det ska passa in i vår grupp. Det ska vara ett managementteam som vi gillar och som vi tror att liksom har ett moget ledarskap och kan liksom driva affärer. Och sen ska det vara en lagspelare. Vi bygger mycket på liksom vårt arbete kring att man ska vilja vara en del i det här laget. Och känner vi att man inte har de fyra, då spelar det liksom ingen roll om du är stort eller litet eller inte, då kommer du inte in. Liksom. Mm. Sen liksom prismässigt, om det är de parametrarna du letar efter, jag menar, vi ligger någonstans runt 5 gånger i bit. Bita.
Mm. Just det.
Ni har haft en tendens att alltid överträffa era finansiella mål. När ska ni höja dem?
Nej, men jag tror att vi ligger i en bra konjunktur nu. Vi kommer göra det ett antal år framöver av olika anledningar. Och det har mycket med att göra med hur byggbranschen ser ut i närtid. Men jag har filosofin att man håller det man lovar. Så att jag sitter hellre här och tar diskussionen kring att vi borde höja än att vi inte har nått våra mål. Man ska också veta att våra mål är så att tar du våra marginalmål så är de liksom 30% högre än vår närmaste konkurrent. Så att det är klart att vi har redan liksom rätt höga mål. Tittar man tillväxtmässigt så kan man ju diskutera, ja men det har vi till exempel redan nått innan sommaren då, nådde vi vårt liksom tillväxtmål då. Den kan man väl diskutera, men samtidigt känner jag att det är viktigt att förvärv får inte vara så att vi hamnar i någon sits att vi måste göra förvärv för att vi ska nå våra finansiella mål. Utan sen om vi överträffar dem och gör betydligt mycket mer, ja det är positivt tycker jag. Men det får aldrig bli en diskussion om att vi sitter i slutet av året och gör två snabba förvärv för att nå något form av finansiellt mål. Så därför har jag heller lite lägre.
Mm. Det är intressant att säga att du ser liksom uppsida i byggbranschen då. Mm. Om du nämner de två viktigaste drivkrafterna och en som du är lite så där orolig för.
Men om jag tar de två viktiga drivkrafterna, då skulle jag säga att dels är att man, det blir mer och mer tekniska installationer. Tar du ett antal år bakåt i tiden och kanske 20-30 år, då var liksom 30% av ett bygge var installation. Nu är det inte ovanligt att vi ser 50-50. Att det är liksom 50% installation och 50% bygg. Och det har att göra med all teknik som ska in i husen idag. Så det ser jag som en jättestor grej. Och sen hållbarhetsfrågan som är extremt. Den spelar oss rakt i händerna skulle jag säga. Och det har ju mycket att göra med att vad vi än gör så blir det bättre för miljön. Och äntligen om man säger så har man börjat skifta diskussionen kring att vi kan sitta här och diskutera liksom att flyg är dåligt för miljön och så. Men och bara bo är väldigt dåligt om man bor på fel sätt. Och det är ingen som har pratat om, utan man har bara pratat om flyget. Men nu har man äntligen fått upp den diskussionen och det kommer spela liksom marknaden oss i händerna. Riskfaktoren som jag ser nu, just nu är det lite ostabilt på marknaden vad prisbilden är på grund av råvarupriserna som svänger så mycket. Så att det är svårt att säga var är liksom nivån just nu. Sen finns det mycket pengar där ute så att jag tror att marknaden klarar av en prishöjning. Det kommer bli en prishöjning, så är det bara. Men den tror jag att marknaden kan svälja.
Men då är det insatsvarorna snarare än att ni står och skruvar på någonting. Så att
ja.
Säga. Det
är där. Ja.
En stor del av omsättningen är i Sverige.
Ja.
Ser ni stor potential i andra länder?
Ja, men absolut. En av mina huvudfrågor just nu är ju att försöka bygga ett stabilare Instalk. Och ni som har följt oss har ju sett att Sverige har ju gått som tåget, men vi kanske haft ett svagare, det vi kallar liksom övriga Norden. Och det har ju att göra med eller den tesen jag driver är ju framförallt att vi skulle behöva bygga upp dem lite. Vi är lite för svaga i Norge och Finland för att ha den kritiska volymen. Det är lättare att driva den här typen av bolag om det finns flera bolag på samma ort. Du får ett starkare nätverk på orten. Du får en möjlighet att jobba med bolagen på ett bättre sätt än om du har liksom ett bolag. Så att där behöver vi bli lite starkare. Så att det är absolut ett fokus. Men vi har inte kunnat resa till de här länderna. Vi har inte kunnat liksom vara lika liksom aktiva i dem. Men nu är vi där. Vi har börjat resa igen. Vi har börjat träffa bolag. Så vi bygger pipe just nu i både Finland och Norge.
De här mjuka parametrarna som är viktiga för er blir också mer utmanande när man går utanför Sveriges gränser, såklart.
Ja, det blir det absolut. Och där är det väldigt viktigt att vi håller i vår liksom grundtes som vi hade från början. Att det ska vara de här fyra parametrarna som man måste hålla. Och det spelar ingen roll vilket land man är i.
Ni har startat en teknikkonsultdel också. Kan du berätta lite grann om det?
Ja, men det är ju en jätteintressant satsning vi gjorde. Det var egentligen att vi fick en möjlighet att tillsammans med några entreprenörer starta en teknikkonsultverksamhet. Det här gör ju egentligen att vi kommer in tidigare i projektet. De har ju liksom, de ligger lite före oss i hela tidsspannet då. De ser ju när förfrågningarna kommer ut på ett annat sätt. De är ju med och projekterar och ritar. Och det som också är styrkan här är ju att vi har ju nu så att säga både den teoretiska och den praktiska kunskapen i bolaget. Så det är också en väldigt styrka mot kund. Mm. Och sen ser vi på de här lite större, mer komplexa projekten som finns där ute. Alltså de här sjukhusen som vi är lite specialister på att bygga. Där är en väldigt styrka att vi kan erbjuda kunden en full palett då. Så det har ju varit en väldigt lyckad satsning. Vi är ju 200 plus konsulter idag och resan fortsätter, så det är jättekul.
Spännande. Mm.
Och den här resan för Instalco, hur ser framtiden ut om du blickar fram lite?
Men blickar vi framåt nu i närtid så är det ju framförallt som jag sa innan försöka bygga upp det här övriga Norden. Det är ju steg ett. Sen har vi ju utöver teknikkonsultsatsningen har vi en industrisatsning också. Och när vi pratar industri så är det framförallt då så att säga installation mot industri, så att där är väl industri mer slutkunden kan man säga då. Så att det är väl att bygga på de benen och få dem till starka ben, all de här liksom geografiska delarna med Sverige och Norge och Finland, och sen teknikdelen och industridelen, bygga upp dem lite mer och sen tar man 5 år framåt, ja det är väl inte omöjligt om vi sitter här något år att vi har ytterligare ett land kanske, vem vet. Men där är mer, hittar vi rätt person så varför inte.
Innan vi släpper iväg dig för att bygga ett ännu mer framgångsrikt Instalco, så tar vi några avslutande frågor.
Ja, lite mer personliga frågor. Ja,
absolut.
Vi studerar ju båda i Uppsala. Ja. Så jag tänker där, vad är det för någonting som du har tagit med dig från liksom studietiden från universitetet till liksom arbetslivet?
Jag skulle säga två huvudsaker. Det ena är nätverket som man får. Det är ett väldigt bra nätverk och inte minst, du är ett bevis på det, Erik, att man får ett nätverk som man kan liksom hålla kontakten i och ta vid också senare i karriären. Så det är väldigt nyttigt tycker jag. Sen tycker jag framförallt att det är också det här att kunna ta emot kunskap och kunna liksom ta sig igenom ganska mycket material. Det är väldigt mycket information som finns där ute. Det gäller att lära sig hur man sållar i den. Det tycker väl jag kanske är de två huvudsakerna jag tog med mig.
Hur arbetar du med ditt eget sparande och dina investeringar?
Eller jag har ju läst liksom portföljteori och allt sånt där på universitetet, och skulle min lärare se mig idag så skulle jag inte vara så nöjd med den. Han måste ju trott att jag sov på den lektionen. Nej, men jag, det kan väl vara öppen med att säga, jag gick ju all in och lite till 2014 i Instalco, så att det är klart att det är där jag har mina pengar. Mm. Men ja, jag har inget annat bättre att sätta i. Så att, men jag ser om mitt hus, ser till att man ska ha god ordning på sin ekonomi, det tror jag är jätteviktigt. Och jag är ju väldigt intresserad av just liksom finansiella placeringar, men just nu så är jag väldigt tung i mitt eget bolag då.
Då får du komma till mig som håller på med just placeringar.
Ja, så kommer man få ta en egen sittning kanske.
Vad är det bästa med att bli pappa?
Oj, bästa med att bli pappa? Men det är att se utvecklingen som sker. Och du har ju själv blivit pappa, och jag tror att det är väl allas föräldrars liksom att se ens barn växa och komma på nya saker, och man ser dem upptäcka nya saker. Det är väldigt häftig tid just nu.
Verkligen, jag kan bara hålla med.
Robin, stort tack för att du kom.
Ja, men tack så jättemycket.
Stort tack. sammanfatta veckans avsnitt, vad vill du lyfta fram?
Ja, att vi är lite mer positiva låter det som. Jag hör mig själv i alla fall vara lite mer positiv. Jag tyckte också att du lyfte fram några argument. Det ska bli superspännande att se din genomgång på de olika faserna. Med allt från stark variation till recession och allt vad det kan vara för någonting och vilka sektorer och sådär som går bra i de här respektive. Och jag tror att, och tycker att det är ett helt rätt framework, för att då blir man av med bruset, så slipper man bry sig om alla blippar på skärmarna, utan vet man vilken regim som gäller, då gör du bättre övervägda beslut då. Och sen var det superspännande att lyssna på Instalcos vd Robin Boeman, och det är ju en gammal kompis till dig. Vad tog du med dig? Har han utvecklats sen ni pluggade ihop?
Nej, men han har alltid varit superfokuserad, målinriktad, väldigt skarp och analytisk, så jag är inte alls förvånad över att han arbetar som börs-vd. Vad kul att höra lite grann hur han kom in på Instalco, hur de jobbar med bolagen och de förvärven som de gör. Fokuserar väldigt mycket på de mjuka parametrarna, och de håller verkligen det de lovar. Därför kanske inte har valt att ha de här extremt optimistiska målen, utan de vill helt enkelt hålla det de lovar, och det tror jag är någonting som aktiemarknaden också gillar. Han var positiv till byggindustrin. Vad var han tog upp där?
Ja, man har så goda förutsättningar att ESG-frågor spelar dem i händerna, men vi måste utveckla byggnader mer klimatsmarta. Det var förvisso då höga råvarupriser, men han sa att det här kunde man föra vidare till kunder, det kommer komma prishöjningar, lät det som. Så att han var väldigt positiv, och det ser vi mycket i marknaden. Många som tar positioner i byggbolag och annat, jag tänker på SBB och JM till exempel. Så att det bekräftar ju den positiva bild som han ändå gav då. Det
låter som ett underliggande inflationstryck.
Ja, det är det ju också, och det är klart att det ska föras vidare av bolagen så att vi slutkonsumenter får betala det i slutändan. Men nu är ju inte Instalco ett bolag som riktar sig direkt till privatkunder, utan det är ju företag som är deras kunder. Men jag tyckte det var intressant att höra lite grann deras tweak som serieförvärvare. Och jag tyckte att det var en bra, ska vi säga, stil de hade. Han var lite kritisk mot de som kanske stressar och köper för att bygga snabbt. Här har man en långsiktig process och familjär stämning. Man försöker bencha bolagen mot varandra så att de får reda på var de ligger på skalan. Är du lönsam eller inte? Men att man ändå låter dem decentraliserat jobba på med det de är bäst på. Så att jag tyckte det lät som en bra affärsmodell helt enkelt.
Och det han tog med sig från studietiden var bland annat att bygga nätverk. Det är någonting som är viktigt när man studerar. Även lära sig att ta emot kunskap och hantera kunskap. Läsa på, läsa texter. Kunna sortera information på ett väldigt snabbt och effektivt sätt.
Och det tycker jag också är andemeningen på den här podden, att vi försöker hjälpa till att bena ut det man kanske bör titta på istället för att titta på varenda liten siffra och reflux som kommer där ute.
Precis, det gäller att ha en process som man fokuserar på så att man inte påverkas av andra.
Bra sagt. Med de orden tycker jag vi avrundar dagens sändning. Bolag eller fonder som nämns i den här podden, inga rekommendationer, det är observationer. Ha en grym helg allihopa.
Tack och hej.